Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej allihopa! Välkommen till säsongens sista avsnitt i podden Psykologsnack innan det är dags för lite sommaruppehåll och ledighet, i alla fall från podden. Så. Men hur ser det ut för dig, Åsa? Hur ser dina planer ut för sommaren?
Ja, men jag ska jobba några veckor till. Sen ska jag vara ledig och nu kommer vi ju kunna åka till Gotland. Så jag är så glad! Och så orolig för det. Mm. Så det känns väldigt härligt. Och sen kommer vi kanske vara lite på mina svärföräldrars landställe. Mm. Och min kille jobbar ju uppe i Värmland nu också. Så vi kanske ska vara där. Jag har aldrig varit i Värmland ännu. Så det ska bli spännande.
Mm. Så du ska hälsa på där?
Precis. Mm. Jag har ju sett lite bilder och naturen ser ju så här superfin.
Ja, vad gör man där?
Man kan nog vandra och bada och kolla in pelargoner.
Ja.
Ja, jag vet inte, lite sånt där. Det blir spännande, kul med något nytt. Och kanske en sväng upp till Norrbotten också.
Mm. Just det. Men det låter jag då.
Vad har du för planer?
Bra. Jag har ju inte så mycket planer än faktiskt. Jag har lite väntat på att bara få höra vad som händer i världen. Och jag har en syster med hennes familj i Norge och jag väldigt gärna vill åka dit, eller att de ska komma hit, men det är fortfarande faktiskt väldigt ovisst.
Du får åka så här smuggelvägen.
Ja, för att smuggla mig över dit. Så om det ser ut som så kanske det i alla fall är större sannolikhet att jag kan smuggla mig över dit. Alltså att man får göra det om ett tag i alla fall, vi får se. Men de verkar ju inte få komma hit, förutom då till Gotland.
Ja, ni får veta oss på Gotland, men det är jättemärkligt att alla norrmän får åka till Gotland just.
Ja, det känns jättekonstigt. Och det känns ju också som att det kommer vara lite svårt att boka ett hus på Gotland nu. Jag kan tänka mig att det är många som har så här, men då får vi åka till Gotland om vi inte får åka till Rivieran eller åka till Grekland eller sådär. Så att ja, vi får se. Det blir nog mest landet, alltså skärgården. Jag har tagit över en båt, så jag behöver lära mig att ta hand om den där båten och lägga till och hoppa i land. Och...
Ja, men jag vill komma ut och åka båt. Jag har ju sett bilder på Insta, det ser så här superhärligt ut.
Ja, men det får du göra när jag känner mig lite tryggare. Du måste träna lite till först.
Ja.
Så, men det kommer bli, jag kommer också jobba några veckor till och sen blir det några veckors semester där i slutet av juli, början av augusti.
Ja,
det ska bli härligt.
Är läget bra annars?
Ja, men det tycker jag.
Ja.
Det är väl bra. Varm och skön vecka har det ju varit.
Ja.
Så jag känner mig, brände mig lite på nosen häromdagen, men var ute lite för länge. Men annars är det väl väldigt bra.
Ja, man känner så här sommarvibbarna. Det är ju underbart.
Ja, framförallt nu när man sitter och svettas här inne. Det är så himla varmt. Man vill bara komma ut och slänga sig i sjön sen. För jag går ner och badar i Sicklasjön.
Har du badat något ännu?
Nej, jag har inte.
Inte jag heller. Jag skulle gå igår på Långholmen med hunden.
Ja.
Men då var det någon så här scoutsamling på det där lilla hundbaden där man kan bada med hund.
Ja.
Så att det var supermycket folk, så jag hoppade.
Ja.
Hoppade det.
Men det har också varit jättemycket folk här vid Sicklasjön. Så jag vet inte, jag vill nog bada i havet istället.
Mm.
Ta det nog när jag kommer tillbaka ut till landet. Till midsommar.
Mm. Härligt.
Det blir något dopp.
Ja.
Ja.
Om vi ska komma in lite och prata om dagens tema här i podden idag. Så du och jag, Sandra, jobbar ju med ganska olika saker utöver podden då. Och du jobbar ju med olika HR-processer och rekrytering.
Mm.
Och jag jobbar med neuropsykiatriska utredningar. Men en sak som vi har gemensam i vårt jobb är ju att vi gör en form av bedömning av en persons förmågor och kognitiva begåvning.
Mm.
Men med det sagt vill vi ju ändå väldigt ödmjukt här säga att vi är ju inte, verkligen, verkligen inte experter.
Nej.
På det som ska vara dagens tema som handlar om begåvning och intelligens.
Nej, men precis. Nej, men för mig är det en ganska liten del skulle jag säga. Men en ack så viktig, framförallt kanske i olika urvalsprocesser. Men det är ändå en del vi tittar på och försöker liksom använda oss av för att kunna uttala oss om framtida liksom prestation.
Mm.
Så tittar vi ändå lite på det. Men jag håller helt med, jag är ingen expert på det. Men det är ju ett väldigt intressant ämne.
Mm.
Och redan här har vi sagt lite begåvning, vi har pratat så här kognitiva förmågor. Det finns ju en rad olika namn och benämningar kring det här. Så dagens tema är intelligens. Men intelligens rymmer ju väldigt mycket. Så att, ja, vad är det egentligen? Och hur mäter man det? Och vad gör det för skillnad egentligen? Så det är ju några av de frågorna vi tänkte diskutera i dagens avsnitt då.
Mm, det ska bli spännande och lite läskigt.
Ja.
Ja. Och människans intelligens är ju, får man säga, väldigt unik.
Mm.
Andra djur har ju också utvecklats och lärt sig saker. Till exempel schimpanser använder ju vissa verktyg för att komma åt mat. Delfiner kan överföra kunskap till varandra. Men ingen annan varelse har ju lyckats bygga upp det som vi som människor har gjort. Allt från skyskrapor till internet. Och vi kallas ju också för Homo sapiens, den tänkande eller visa människan.
Ja, det är ju rätt sjukt när man tänker på det.
Jag vet. Men också så här, om allt som vår intelligens då, om det är bra allt som vi har lyckats göra.
Ja, precis. Nej, det är ju också en intressant fråga.
Ja.
Men om också, vi har inte funnits så länge på jorden egentligen. Nej. Och tänk vad vi har liksom tagit över och jämfört med andra djur. Liksom.
Ja, och utrotat andra arter.
Ja.
Eller är på väg att utrota andra arter.
Mm. Och det är ju, där kan man tycka så här, men vad, då tänkande. Det måste ju vara för att vi är dumma. Att vi inte riktigt kan liksom förstå vad det får för konsekvenser av det vi gör.
För vår miljö.
Ja, men precis. Så att vi kallas ju för en tänkande och visande människa. Men trots det så vet vi faktiskt inte jättemycket om liksom, intelligens och varför våra hjärnor liksom, mellan människor också fungerar lite olika. Och vi var ju inne på det här, men intelligens är ju ett ämne som kan väcka lite obehagliga känslor. Och det är inte så konstigt det kanske. Inom liksom, tidigare forskning kring intelligens så finns det ju många kontroverser. Man har pratat intelligens och ras, intelligens och kön och arv och miljö, vad är vad? Och liksom, vissa forskare har ju uttalat sig om att sagt att kvinnor har lägre intelligens. Och andra har påstått att olika raser har olika hög intelligens. Så att det här är ju ett känsligt ämne.
Verkligen. Och 1994 så kom det ju en bok som heter The Bell Curve.
Mm.
Och den handlar just om det här. Och har också blivit en symbol för just då rasistisk forskning. Och i boken så tar de upp då hur viktig intelligens är för samhället. Men författarna menar att anledningen till att då olika etniska grupper har också har haft varierande framgång kan vara för att deras medelintelligens skiljer sig åt av genetiska orsaker.
Mm.
Och det här vill vi verkligen lyfta och säga att det här är ju inte på något sätt bekräftat eller understött.
Precis, nej. Men precis när den här boken kom så fanns ju vissa då studier som pekade på att, så här, eller antydde ska man väl säga, för det var ju inga jättetydliga. Så. Men det antydde ändå att så här, men vissa raser till exempel då, eller att asiater i genomsnitt kunde ha liksom högre IQ än till exempel europeer och afrikaner. Men vad det då beror på, om det är gener, socioekonomiska faktorer eller att faktiskt de här testerna gynnar vissa grupper framför andra, det vet man inte. Men just då kunde man se att det fanns vissa antydningar till vissa skillnader. Så att, ja, vi vet ju inte om den liksom, skillnaden faktiskt finns, då ingen riktigt heller har vågat fortsätta att undersöka det här, vilket också är ganska intressant.
Mm.
Att så här, vi vill inte jämföra, vi vill inte göra en studie där vi kanske tittar på, ja, men vi låter asiater göra det, så låter vi europeer göra det, så jämför vi. Mm. Så att det har man ju varit lite försiktig med, för att det just är så känsligt.
Mm. Och vad skulle det leda till, tänker man?
Nej, men precis, ja, jag vet inte. Vad skulle det leda till? För också eftersom att vi inte då har egentligen helt liksom rättvisa sätt att mäta det på. Så nej, ingenting tror jag.
Mm.
Inte just nu i alla fall. Inte när vi inte har några bättre mätmetoder. Nej. Så skulle det nog inte leda till någonting.
Mm.
Och även om vi hade bra mätmetoder så kanske inte heller skulle leda till någonting. Så vi vet ju egentligen inte vad framtiden kommer att utvisa. Utifrån att vad tekniken som kommer att gå framåt och så vidare. Och kanske bättre mätinstrument och så vidare. Men de flesta av oss är ändå överens om att ja, men, intelligens är en egenskap som varierar i alla fall från person till person. Så.
Mm.
Och det gjordes ju en väldigt intressant undersökning i USA. Den här vet jag refereras till ganska mycket när vi pratar om intelligens. Faktiskt på mitt jobb också. Men jag har hört den refereras till på många ställen att ja, men det var en undersökning där 2800 personer fick ett påstående som de fick ta ställning till. Och påståendet var, men jag är mer intelligens än en genomsnittlig person. Och ja, men gissa hur många som sa att de stämde in på det, att de alltså var mer intelligenta än de flesta andra.
Ja, men ganska många gissar jag på, det tänker man väl själv.
Precis, men jag måste ju vara lite smartare än de flesta andra. Det kanske finns någon som är smartare än mig, men inte så många.
Jag skojar bara.
Jag också. Ja, nej, men det var ju det här också visade. Det var väldigt många som resonerade kanske mer så att säga, ja, men jag måste nog vara lite smartare. Men alltså 65% instämde i alltså att de tänkte att de var mer intelligenta än de flesta andra.
Mm.
Medan 23% inte uppfattade sig som smartare än genomsnittligt. Och sen var det några då som sa att de inte riktigt visste. Och det är ju väldigt intressant att de flesta upplever sig vara mer intelligenta än vad de faktiskt är. Och mer intelligenta än vad andra är.
Intressant.
Ja, ja. Ja, men verkligen. Ja. Vi har ju en tendens att tänka gott om oss själva.
Ja.
Och vi ser oftast våra styrkor tydligare än vad vi ser våra utmaningar.
Mm.
Det tycker jag är, det är intressant.
Mm. Men det kanske är bra också.
Ja, man kanske skulle bli väldigt självkritisk. Det kanske skulle vara jobbigt annars.
Ja, jag tänker, jag vet inte vad som blir funktionen i det, men att det ändå hjälper en framåt och blir mer hjälpsamt i livet än om man då bara skulle gå och se till allt det dåliga. Ja. Jag tycker ändå att det kommer ändå på köpet på något vis, de där tankarna.
Precis. Men jag tror också att det blir någon så här självbevarelse. Alltså, man behöver liksom på något sätt, det behöver vara tydligt för en saker som man gör bra för att man inte ska bli deppa ihop totalt.
Ja,
men
hur? Ja. Mm. Och sen kan man ju också fundera kring vad man liksom tänker på när man tänker på intelligens. Och vissa pratar ju om allt från emotionell intelligens till att vara bra på att minnas, till att vara snabb på att fatta. Och det kan ju vara ganska svårt, som vi var inne på, som du sa inledningsvis, att faktiskt så här definiera och specificera vad intelligens är.
Mm.
Vad tänker du när du tänker på intelligens?
Men jag kanske är lite liksom skadad av det jag jobbar med. Alltså utifrån vad jag tänker. Jag tänker nog lite i det här banan att man är snabb på att fatta. Alltså att man snabbt kan dra slutsatser från ny typ av information. Att så här, oavsett om man har massa kunskap med sig eller erfarenheter med sig, så att man ganska snabbt förstår saker och kan liksom använda sig av det.
Mm.
Man drar slutsatser, man ser mönster och så vidare. Det tänker jag nog är intelligens för mig. Men sen skulle jag nog också, som sagt, det där är min yrkesskada. Sen tänker jag ju annat. Jag kan ju tycka att personer som är alltså talangfulla inom olika så musik eller sånt där, det kan jag verkligen tänka så, åh, vad intelligent man måste vara som kan klara av det där.
Ja.
Det är lite mer min personliga tanke. Så.
Ja, men det är svårt att inte färgas av, tänker jag, utifrån att du jobbar så mycket med det också. Och att man, där pratar ju ni kring
olika definitioner. Precis, vi pratar och de termerna. Vad tänker du då?
Ja, men lite lika skulle jag nog säga.
Ja.
Absolut.
Ja, och det finns ju faktiskt inte en, liksom, ingen enighet kring just bara en definition. Men det definitionen som finns brukar ofta, jag betonar det här med abstrakt tänkande, relationstänkande, alltså inlärning eller vad man ska säga. Men också att anpassa sig till nya situationer och effektiv utnyttjande av erfarenheter. Så i en undersökning från 1984 så fick så många som 600 amerikanska forskare inom psykologi, sociologi och pedagogik delta. Och där höll den stora majoriteten med om att intelligens handlar om vikten av abstrakt tänkande och resonerande, hela 99,3%. Och 97,7% höll med om att förmågan att lösa problem liksom ingår i intelligens och också om att liksom, kapacitet att inhämta ny kunskap. Där var det också 96% som höll med om det. Så någonting där.
Där verkar det finnas en enighet.
Ja, en enighet. Men sen att så här, ha en snygg tremeningsdefinition som alla skriver under på. Nej, den finns inte riktigt.
Mm. Forskaren Robert Sternberg menar ju att intelligens är förmågan att lära sig av erfarenheter och förmågan att anpassa sig till sin miljö. Och det allra enklaste vore ju om det fanns liksom någon form av objektivt mått. Exempelvis om vi mäter vår längd eller vikt eller kondition eller styrka i benen. Och att vi på samma sätt då skulle kunna mäta en persons intelligens. Alltså hur en persons hjärna funkar. Och det kan ju, som vi sa, vara lite känsligt och väcka många känslor hos många. Att man liksom graderar hur hjärnan fungerar. Och...
Ja, och att säga så här, men din hjärna är bättre än min.
Mm.
Det känns ju jobbigare än att säga så här, du är längre än vad jag är.
Mm.
Eller hur?
Ja, verkligen.
Så det blir ju, det blir lite mer känsligt.
Ja.
Men som vi var inne på, det har ju varit mycket kontroverser inom intelligensforskning, men när man tittar tillbaka liksom när man faktiskt började mäta intelligens, så var det faktiskt av en good cause, eller vad man ska säga, för att då var det för att hitta och hjälpa barn som behövde liksom extra hjälp i skolan.
Det är ju väldigt viktigt.
Ja, inte för att sortera ut vem som får komma in eller inte i ett land, som man också vet att man har använt den här typen av testen till på Ellis Island i USA och så. Utan här var det då i början av 1900-talet som man började göra det här. Och mannen som gjorde detta var Alfred Binet. Och han ville liksom mäta hur snabbt barn utvecklades, eller deras mentala ålder. Så han ställde frågor som de flesta jämnåriga klarade av att lösa. Och då hos barn som behöver extra hjälp och resurser, så kunde man då hitta att där var den mentala åldern lägre än den verkliga åldern, menade han. Och det var då man började liksom mäta det som vi kallar för IQ, som står för intelligenskvot. Så det här var då ett mått som han tog fram också tillsammans med. Lite senare också så kom det fram med en forskare som heter William Stern.
Och idag är ju inte IQ ett mått på mental ålder, men skalan som Binet och Stern började utveckla är fortfarande, kan man säga, det bästa mått vi har på människans intelligens. Och det är också bättre än något annat mått inom psykologin att förutsäga framgång i livet på flera olika plan. Om man har en god intelligens så har man större chans att klara skolan bra och att få bra betyg och att också klara arbetslivet och i och med det också kanske få en högre inkomst. Och det man också då har sett i studier är att IQ, det ger en hyfsat bra förutsägelse om hur väl någon kommer att klara ett jobb. Och att det också ger en bättre liksom prediktion jämfört med det som man då också har pratat om, den här emotionella intelligensen.
Mm.
Eller olika personlighetstester eller så kallad grit, alltså det som handlar om uthållighet mot motgångar. Vad de kan göra. Och här kommer vi komma tillbaka och prata lite mer kring det här. Då,
men precis. Och det är väl viktigt återigen att undersöka, men det är bättre än många andra mått. Som du sa där, att det är liksom, ja, jämfört med andra mått inom psykologin så är det ändå ett hyfsat bra, men med betoning på det. Det är inte perfekt.
Det är inte ett perfekt mått och inte det enda måttet.
Men precis, det förklarar ju liksom inte allt.
Mm.
IQ är också kopplat till hälsa, både psykiskt och fysiskt. Så det finns ju faktiskt liksom studier, så tittar man bara enbart på skillnaden i intelligens så kan man se att det finns faktiskt en minskad risk att dö i förtid. Och det här vet vi inte riktigt vad det liksom beror på. Men man ser ju ändå att i sådana studier att det finns helt enkelt en minskad risk, både liksom att dö i förtid men också av att drabbas av vissa sjukdomar.
Jag undrar vart den där gränsen går. Det tycker jag är intressant, men det vet jag inte.
Nej, det vet inte jag heller. Man ser ju, alltså det är en korrelation.
Ja.
Ofta som man tittar på att ja, men ju högre, i det här fallet då ska jag tänka att ju högre intelligens man har, ju lägre risk. Sen om det är så här, sen går ju säkert den korrelationen. Den är säkert starkare vid någon.
Hoppas man klarar sig där.
Ja. Ja, men precis. Ja, nej, men jag vet inte heller exakt var den går, men jag tror inte att man behöver vara extremt intelligent för att kunna liksom minska risken för att dö i förtid någorlunda.
Jag håller tummarna där. För annars, det här kan ju kännas orättvist.
Ja.
Men jag tänker också att så är det ju fan med våra gener. Det är liksom inget som vi väljer själva utan någonting som vi faktiskt föds med.
Ja, och det gör det ju lite känsligt. Men liksom, ja, forskare pratar mycket om att ja, men kan vi inte lita på IQ eller liksom intelligens, men då är det inte så mycket som är giltigt inom psykologin. För att vi vet att faktiskt det finns en god vetenskaplig grund. Men trots det så är det ganska liksom tabu att prata om det här. Vi märker att vi blir lite nervösa bara att prata om det här. För att säga, okej, men vadå? Hur smart måste man vara då? Hur intelligent då? Och vad händer om man inte är? Och så vidare. Det är tufft och även bland människor som normalt litar på vetenskap och liksom aldrig kanske skulle drömma om att bli klimatskeptiker eller vaccinationsmotståndare kan också dra öronen åt sig lite och tycka det här, men vadå, intelligens, ska det göra skillnad på oss? Men jag tror att det är viktigt att komma ihåg det. Men det är som en egenskap som vi får med oss genetiskt, det är inget vi liksom väljer.
Nej. Men man tänker ju då att någonting måste väl såna här intelligenstester missa, liksom något viktigt så. För jag tänker att ha hög IQ, behöver det vara liksom, det kanske inte är riktigt alltid detsamma som att vara klok eller att inneha en social kompetens och kunna anpassa sig i olika kanske sociala situationer och så vidare och så vidare. Och jag tänker, du som jobbar med rekrytering, hur tänker ni kring det då? Till exempel om ni har en kandidat som är svinsmart men som kanske är så här, det vet jag, superrigid och fyrkantig eller brister i den här sociala kompetensen. Och hur bedömer man då? Hur tänker ni då?
Ja, men, jätteintressant fråga. För att så, ja, okej, begåvning eller liksom intelligens, ja, men som vi sa, det är ändå någonting som säger att man kan vara mer framgångsrik i arbete, som du var inne på där, men det är ju inte allt. Och skulle jag ha en person framför mig, till exempel i en viktig chefsposition som jag tittar på och som då är väldigt rigid och som inte kanske riktigt kan läsa av andra människor eller förstå vad andra människor behöver för att lyckas, nej, men då räcker det inte med att vara intelligent eller ha liksom en bra problemlösningsförmåga. Utan då kommer troligtvis framförallt i ledarskap, tror jag. Alltså där blir det väldigt viktigt med det mellanmänskliga. För där är ju uppgiften att få andra att prestera. Så att det är ju liksom, där skulle jag absolut inte bara gå på att den här personen presterar över genomsnittet i ett begåvningstest. Utan jag skulle alltid titta på även kanske mer personliga egenskaper.
Mm. Det blir liksom att man väger samman de olika delarna.
Ja. Mm. Alltså intelligens kan ju inte förklara allt när det gäller alltså framgång och prestation. Nej.
Nej.
Det kan ju, vissa kan ju till och med uppleva att det kan bli lite svårt ibland, framförallt om en person är då väldigt rigid och samtidigt är väldigt, tänker väldigt snabbt och förstår väldigt snabbt.
Mm.
Så kan ju den nästan framstå som lite konstig, för att man hänger inte riktigt med. Man kanske mer tappar sina medarbetare, man får inte med sig dem. De börjar prestera sämre. Det skulle kunna bli ett stort fiasko. Skulle jag kunna tänka mig så.
Ja, ja.
Så att absolut, skulle...
Men det tänker jag ändå blir så här viktigt att ha med sig, och även när man lyssnar och så här. För annars kan det ju kännas, tycker jag, lätt när man, både när vi har ju läst en bok inför det här,
mm.
när man pratar om det här, att man kan tappa liksom hoppet och så här, ja, men om man inte är svinsmart då, är det kört? Men det, så är det ju inte.
Nej, men jag har ju träffat massa framgångsrika personer och som ligger liksom ganska, nej men... normalt på begåvning.
Mm. Jag läste ju Petter, det har väl du också gjort, Petter Stordalens bok. Och där berättar ju han att han presterade, jag tror att han sa genomsnittligt på IQ-test. Och jag tänker, han är ju så här extremt framgångsrik.
Ja, och där kan man ju verkligen tänka sig så här, ja men plocka bort hans personliga egenskaper.
Ja.
Nej, men hans person måste ju vara en jättestor del. Alltså hans sätt att göra saker på, hans sätt att få med sig andra, engagera, skapa motivation. Nej, men alltså det måste ju vara en jättestor nyckel i hans framgång.
Verkligen.
Och så är det ju för många. Du kan inte, egentligen skulle jag säga att du klarar det aldrig bara med det ena eller andra. Så du behöver ju både och. Sen kan man ju vara, tänk till exempel, kanske ha lite lägre på vissa begåvningssätt. Men man är väldigt, liksom, man kan ha en personlighet som gör att man... ge sig tusan på att klara saker, eller man förstår vad andra personer behöver och man känner med andra väldigt mycket, vilket gör att man kanske skapar bra nätverk i en organisation, vilket gör att man, jag vet vem jag ska fråga när jag har ett problem, då är den här, och vi är i jättebra relation, så den personen kommer hjälpa mig direkt.
Mm.
Och så lyckas man på ett annat sätt så. Så att
olika förmågor kan så här kompensera.
Absolut.
För varandra.
Ja.
Mm.
Båda är viktiga, men de kan kompensera för varandra, skulle jag säga. Jag, som sagt, jag kan ju prata hur mycket som helst.
Jag vet, det är så spännande. Jag kan inte så mycket just kring det och kring arbetslivet och de delarna. Vi måste nog ha ett avsnitt om det.
Ja, men precis. Men det är jag. Jag tycker att det är väldigt intressant och hamnar i många intressanta diskussioner. Både med arbetsgivare, men också då med kandidater som kanske söker ett jobb. Sådär, att så här, men vad säger det här? Och, jaha, nej, men kommer inte jag klara mig då i arbetslivet när jag fick... liksom lite genomsnittligt eller lägre. Och det är så, nej, men så är det ju verkligen inte. Så att, ja, vi alla har ju en förmåga av att liksom lära oss av erfarenhet och förmåga att anpassa oss till miljö. Men vi har dem faktiskt olika mycket. Och det tycker jag, det stämmer ju också för personlighet. Alltså där skiljer vi oss också. Och det här kan ju, när det gäller liksom begåvning och intelligens, så kan det här märkas ganska tidigt. Jag vet inte hur det var för dig i skolan, men jag hade ju, jag vet inte om det var en förmån eller om det var väldigt jobbigt, men jag gick med några personer som, alltså som var så otroligt snabba på att fatta i gymnasiet. Jag kan säga att det var ganska tufft att börja gymnasiet.
Mm.
Jag vet inte vad det berodde på, men jag tror att jag hade haft en ganska slapp, liksom ett slappt högstadium.
Mm.
Så det var, man behövde inte göra så mycket.
Mm.
Jag började ju inse när jag jämförde mig med andra att andra hade fått liksom räkna mycket mer matte och svårare matte och sådär. Så att jag tyckte att det var ganska tufft. Men det var några i klassen som direkt fattade.
Sån var ju jag. Ja. Nej, jag skojar.
Ja, men alltså de förstod direkt när matteläraren, du vet, så här, står där och beskriver någonting som känns jätteluddigt och är lite luddigt, så att det inte så pedagogiskt. Mm. Och liksom... och de bara köpte det och förstod det direkt. Så okej, men då kan jag lösa alla de här talen nu. För nu har jag förstått.
Mm.
Och liksom, ja, andra fick ju kämpa hårt. Mm. Jag var en av dem som fick också sitta ganska mycket med. Och så här, du vet, repetera och så här, verkligen försöka nöta innan poletten trillade ner.
Mm.
Sen var det ju de som såklart fick nöta kanske ännu mer också. Mm. Men man märker ju liksom tidigt att vissa var liksom bara jättebra i alla olika ämnen.
Ja. Jag var nog ganska intressestyrd också. Jag tänker apropå det här när vi pratade och har pratat om ADHD tidigare i avsnitt 13 och 25.
Just det.
Mm. Bland annat kring det att man kan vara motivationsstyrd. Nu kanske inte var inte utifrån som att det var att jag hade en diagnos. Nej. Men ändå, att i vissa ämnen med en bra lärare, då var det mycket lättare att prestera och så. Mm. Men för vissa var det ju svinenkelt ändå. Men jag tänker att det kan vara bra att bara tänka apropå med ADHD, nu svamlar jag iväg lite, men att ibland kan det ju faktiskt vara så att en person kan ha en funktionsnedsättning som gör att det kanske verkar som att man inte fattar för att man har svårt att koncentrera sig eller komma ihåg, man dagdrömmer, sitter och tänker på annat, eller om läraren är flummig och tråkig så blir det typ omöjligt att ta in och lyssna på vad de säger. Och många kan ju då beskriva när de tänker tillbaka på att de har känt sig liksom dumma och tröga. Mm. Och sen när man gör en sån här kognitiv testning så presterar de jättebra. De har liksom en bra bit över genomsnittet och har en, liksom en god kognitiv och intellektuell begåvning.
Just det. Har du träffat såna personer i ditt jobb?
Ja, men det har jag. Mm. Ganska, ja men ett gäng i alla fall.
Mm. Som presterar liksom väl på de här testerna men som har fått
kämpa i skolan.
Ja, just det.
Så det tänker jag också är intressant att ibland så kan det ju döljas av att man har till exempel ett neuropsykiatriskt funktionshinder.
Ja, verkligen.
Att man kan ha en god begåvning men den syns inte. Nej. Sådär som de här smarta i din klass.
Jag hade några där i min klass. Ja, som man, provocerande skulle jag säga. Ja, de har också lyckats ganska bra.
Ja.
Så att, ja. Ja, nej men precis. Och så det här med att vissa lyckas väldigt bra inom allt eller snabbt förstår oavsett ämne. Där finns det en man, Charles Spearman, som formulerade i början av 1900-talet en teori om just generell intelligens. För han fann just att olika typer av begåvningar var kopplade till varandra och att det verkar finnas en liksom generell faktor som förenar dem. Och idag är de flesta forskarna faktiskt överens om att ja, men han hade nog rätt. Och det har också visat sig i liksom olika studier och experiment att liksom en person med högt på G-faktorn, då, som man kallar den här, gör också bra ifrån sig på många andra olika typer av test. Så den som är bra på en sak kan helt enkelt också ofta vara bra på flera saker. Men det är inte alltid så. Det är inte liksom så. Men det verkar finnas ändå en korrelation, ett samband däremellan.
Och i de mest använda teorierna om intelligens så finns det ju långa rader av olika förmågor som man då pratar om och tittar på, som till exempel läsförståelse eller, som du var inne på, matematisk insikt, visualisering, språkutveckling, snabbt man läser, minneskapacitet, fackkunskap, flexibilitet och så vidare. Men man har sett att alla dessa hänger samman med den generella intelligensen, G då, och att alla speglar, men förstås på olika sätt, delar av vår förmåga att lära av erfarenhet och ja, men vår förmåga att anpassa oss till vår miljö, för att då använda Robert Sternbergs ord.
Precis, ja, men det var ju det du beskrev tidigare där, att det var hans sätt att se på intelligens. Och pratar man då liksom, men hur kan man förstå sig på intelligens, så den enklaste uppdelningen är att skilja på vad forskarna kallar för flytande eller fluid intelligens och kristalliserad intelligens. Och flytande intelligens är att kunna lösa problem och dra slutsatser, medan kristalliserad intelligens är att liksom är en mer inhämtad kunskap, alltså det man har lärt in så. Och att kunna liksom använda kunskaper och erfarenheter för att lösa problem. Så då förstår man ju att även dessa hänger ihop. Så. Ja, men har man lätt för att fatta, alltså kanske det mer det här fluida, att man kan lösa problem och dra slutsatser, så har man kanske också då lättare att ta in kunskap och lära sig och också hur man ska använda sig av den kunskapen. Så man ser ju att även där emellan, även man kan dela lite på de här, så ser man att även de hör ihop på ett sätt. Så. Och det här brukar jag ibland ta som exempel kanske. Här kan jag också få vissa och fundera lite. Men högskoleprovet. Där mäter man ju både och skulle jag säga. Mm. Så. Mm. För att den kan man ju till exempel träna upp till viss del. Men så ordkunskap, läsa statistiska grafer och så vidare. Alltså så här, det är ju jättesvårt att komma in och göra det. Även om du då har högt på generell intelligens, alltså G-faktorn. Och så har du aldrig liksom läst av diagram förut. Nej, men det är såklart att det kommer påverkas av din kristalliserade intelligens. Mm. Hur mycket har jag lärt mig kring det här?
Mm.
Så att jag skulle vissa fråga mig, så här, men jag hade ju högt på högskoleprovet. Betyder det lika med att jag har högt på generella intelligens? Inte riktigt, men troligtvis så hör det lite ihop. Att du har lättare ändå att prestera väl på högskoleprovet om du också har liksom lite högre på generell intelligens.
Mm.
Så.
Mm. Spännande.
Ja,
ja.
Och, precis. Och idag pratar vi ju faktiskt lite mer om kognitiva förmågor, lite så här som ett samlingsbegrepp, än intelligens. I alla fall i arbetspsykologiska området, och det gör väl även ni så.
Ja, precis. Vi pratar om kognitiva förmågor, och när jag gör de här testerna så brukar jag faktiskt medvetet undvika inför testningen att säga så här, nu ska vi ett intelligenstest. För att ja, men många blir väldigt spända och nervösa av det, och det tänker jag inte bli en så här bra testmiljö.
Nej.
Liksom att man får inte så bra förutsättningar om man så här blir spänd och nervös.
Nu ska jag få min dom liksom.
Ja.
Är jag dum eller inte? Ja, alltså, ja,
typ
jag
så.
Håller helt med.
Ja. Oavsett vad vi väljer att kalla det, om vi så säger då intelligens eller kognitiva förmågor, så har forskningen visat att alla har olika grad just av kognitiva förmågor. Och det här behöver ju inte vara ett problem heller, utan det är ju faktiskt upp till samhället att ja, men stötta och hjälpa människor med olika förutsättningar. Och här kanske framförallt handlar om där en person, om man har ett testresultat under 70, för då brukar man benämna det som en intellektuell funktionsnedsättning. Och för att få en sån diagnos, då behöver det också vara att man kanske har svårt att klara livet självständigt och på egen hand. Och då har man ju rätt till samhällets stöd och att få stöd och anpassningar för att fungera så bra som möjligt i sitt liv och i sin vardag.
Mm. Det är jätteviktigt, på så sätt så blir det ju otroligt viktigt att kunna testa vissa förmågor också och se då, vad är det den här personen kanske behöver hjälp med.
Ja,
mm. Mm.
Så som det kanske var tänkt från början.
Från början, ja, med Binett där.
Ja, i skolan.
Mm.
Mm.
Ja, under 2008 så drog den amerikanska armén igång ett forskningsprojekt som gick ut på att hitta sätt att optimera mänskliga prestationer. Och att ens överväga att optimera människor kan ju tyckas vara lite magstarkt eller lite, ja, futuristiskt, jag vet inte. Men det kanske inte behöver vara så drastiskt. Och i boken Smart då av Maria Günther, som vi båda faktiskt har läst, så beskriver hon att exempelvis brist på jod under graviditeten kan leda till att fostrets IQ sjunker med 10-15 poäng. Och en tredjedel av jordens befolkning lider av jodbrist. Så det skulle kunna motsvara ungefär 500 miljarder IQ-poäng som går förlorat varje år. Och samtidigt så kostar det faktiskt inte mer än 50 öre per person och år att tillsätta jod i vanligt bordsalt. Och även kolin har man sett kan påverka, att det kan förbättra fostrets IQ, som finns bland annat i ägggula och vetegroddar.
Mm.
Så kommer det bli rusning till butiken. I alla fall för alla gravida kvinnor som kommer vilja äta det här nu.
Men jodet, det funkar inte nu i vuxen ålder, eller?
Nej, jag tror inte att det går att tillsätta en stor mängd nu. Vet
du. En annan fråga som ofta brukar komma upp är ju det här om man kan träna upp sin intelligens, och svaret där är väl att man kan träna upp förmågan att lösa IQ-tester, men att det bara till en viss del, alltså marginellt. Så det kan alltså löna sig att träna om man vill få ett lite bättre resultat, eller förbättra sitt resultat på ett IQ-test. Men sen finns det ju också en hel del, tänker jag så här, olika myter kring vad man skulle kunna göra som kan påverka intelligensen. Att en del har pratat om olika så här, någon form av supermat eller att om man lyssnar på Mozart eller använder olika appar eller spelar mycket schack eller så. För visst, så spelar man mycket schack, då blir man ju bra på att kanske spela just schack och så. Eller om man har mycket böcker hemma eller man har blivit ammad länge, att det kan höja intelligensen hos barn. Men det här, inget av det här stämmer, att det är det i sig som påverkar intelligensen. Men det finns faktiskt, och det här är väldigt häftigt, det finns någonting vi kan göra för att påverka och som är ett väldigt långsiktigt och pålitligt och bra sätt att öka barns kognitiva förmåga i hela befolkningen. Och det ska du få berätta, vad är det för någonting?
Ja, brum, nämligen skolan.
Ja.
Helt fantastiskt. På 1960-talet så beslöt sig Norge att förlänga den allmänna och obligatoriska skolgången från 7 till 9 år. Och reformen genomfördes inte samtidigt i hela landet. Och det gav ju då forskarna ett yppligt tillfälle att undersöka om de här extra skolåren hade någon effekt. Så att eftersom att alla 19-åriga norska pojkar genomgår ett intelligenstest under mönstringen hade några forskare vid universitetet i Oslo just ett unikt material att titta på det här. Och resultaten presenterades 2012 och visade att ett år längre i skolan motsvarar ungefär 3,7 poäng mer i IQ. Vilket också stämmer bra överens med andra studier som gjorts både före och efter så. Kring just det här, om man kan påverka intelligenser, kognitiva förmågor genom skolgång. Då.
Det är ju häftigt. Och där tänker jag kanske också säga någonting om var man kan lägga resurserna då. Det är väldigt viktigt att barn får en bra skolgång.
Ja, men verkligen. Och det är ju, alltså till stor del så vet vi att det är ganska ärftligt med kognitiva förmågor. Men det finns ju faktiskt ett litet utrymme där att påverka. Mm. Och det verkar vara också under skolåren och att liksom hjälpa till att utmana och hitta rätt sätt att utveckla de här kognitiva förmågorna.
Mm.
Och där blir ju skolan otroligt viktig.
Mm. Jättespännande.
Mm.
Mm. Vi ska ju prata lite också kring det här med att mäta intelligens. Mm. Och det har ju funnits många olika test liksom genom tiderna för att försöka mäta intelligens. Och Ravens progressiva matriser, det är det test som används allra mest, får man väl säga.
Mm.
Och det har också fått sitt namn då efter sin upphovsman John Raven, som var doktorand hos Charles Spearman, alltså psykologen bakom G-faktorn.
Mm.
Och den generella intelligensen då.
Mm.
Och idag är ju Ravens matriser själva liksom prototypen för tester som mäter den här analytiska intelligensen, alltså abstrakt tänkande och resonerande, vår förmåga att lösa problem och, som vi har pratat om, kapaciteten att inhämta ny kunskap, eller det som du då berättade om, Sandra, det som kallas den flytande intelligensen.
Ja. Och liksom jag har varit inne på det, liksom att mäta den generella intelligensen, G, eller om man ska säga då, faktorn, är omöjligt att liksom mäta den direkt. Vi har inget sånt bra mått som när vi mäter längd eller vikt. Så. Men resultatet från Ravens matriser verkar vara det närmaste vi kan komma. I alla fall av de tester som finns idag. Så nästan liksom på något litet så här magiskt sätt så verkar just Ravens test, liksom, eller Ravens matriser, testa färdigheter som är viktiga för att klara många andra typer av uppgifter. Så inte bara att så här, hur bra är du på Ravens matriser, utan det verkar också finnas den här starka liksom, kopplingen till att också klara mycket annat då.
Mm. Och för att vi verkligen ska kunna få ett objektivt mått på intelligens eller IQ eller då kognitiv förmåga, så skulle forskarna egentligen kanske behöver ett test som är helt oberoende av kultur och förkunskaper, som alla i hela världen har samma förutsättningar att klara oavsett modersmål, om man kan läsa eller om man har gått i skolan. Och här får man ju säga att inte heller Ravens matriser lever ju upp till det här, för såklart så är det ju lättare att lösa ett test med geometriska figurer för en som har fått lära sig vad en kvadrat, cirkel, romb och oval är för någonting. och som dessutom kanske har gjort liknande tester tidigare. Mm.
Mm. Ja, men precis, det här är också en fråga som vi får, som jag får mycket frågor kring i mitt jobb, så här. Okej, men kan man inte träna upp det här? Är det inte lättare för folk som har gjort det här förut och så där? Jo, till viss del, men det vi, utifrån vad vi har just nu, så vet vi ändå att det här är mest rättvist.
Mm.
Att det är liksom minst beroende av de här sakerna, att kunna läsa, gå till skolan. Men återigen, ja, en person som har läst sig om olika geometriska figurer kommer troligtvis ha lite lättare för det här.
Mm.
Än en som aldrig liksom har hållit på med det. Så.
Mm. Tänker när jag utreder och testar, då tittar vi ju ändå, får man ju säga, lite bredare.
Ja.
Alltså att man tittar på fler funktioner där matriser, alltså liknande Ravens matriser, finns ju med som en del när man tittar på det här med logiskt tänkande och så. Men man tittar också på verbal funktion, man tittar på arbetsminne och snabbhet, alltså motorisk och mental snabbhet.
Mm.
Och där får man ju också fram en så kallad då IQ-poäng.
Just det. Mm. Och så är det även inom liksom, i arbetspsykologin så. Det finns ju också lite olika tester. Ja, men tester man tittar lite mer specifikt på verbal funktion eller numerisk funktion där. Så att det finns liksom andra tester där också.
Mm. Som vi sa tidigare betyder ju inte längre resultatet från ett IQ-test mental ålder längre. Utan istället faller resultatet ut i en så kallad normalfördelningskurva. Då ens resultat jämförs med ett statistiskt representativt urval av befolkningen. Vilket då gör att för ungefär hälften av oss så kommer vårt resultat att hamna att vi har en IQ mellan 90 och 109. Och vissa ligger högre och vissa ligger lägre. Ungefär 2 av 100 har en IQ på över 130 och lika många har en IQ under 70.
Mm. Och i de arbetspsykologiska testerna så den här liksom statistiska representativa gruppen, det vi kallar för normgrupp, ser lite annorlunda ut där. Så det är ju också viktigt att när man få sitt resultat på den här testen att man också förstår vilka är jag jämförs med. Så att där, jag tänker liksom när man går på en utredning eller så, då jämförs man ju mer med hela liksom befolkningen.
Mm.
I arbetspsykologiska tester så jämförs man mot andra som har liksom i arbetsförda och oftast då har varit eller är i arbete, som klarar av att arbeta.
Mm. Och det är ju också så att skalan på intelligenstester behöver uppdateras med jämna mellanrum. På grund av den så kallade Flynn-effekten.
Mm.
Och namnet myntades efter en upptäckt av den nyzeeländska statsvetaren James Flynn. Som han gjorde på 80-talet. Alltså att medel IQ har ökat med genomsnitt 3 poäng per decennium i många av världens länder under 1900-talet.
Mm. Precis. Ja, det är ju väldigt intressant. Mm. Att det är på det sättet.
Mm.
Och det kan man ju liksom,
undrar vad det beror på.
Ja, men, ja, man vet ju inte exakt vad det beror på. Men det kan ju finnas många orsaker till det. Bättre hälsa. Men vi var ju inne lite på att mat kan faktiskt påverka vad man får i sig.
Mm.
Så bättre tillgång till mat, sjukvård, en ökad liksom levnadsstandard kan liksom bidra. På samma sätt och liksom av samma anledningar som till exempel vi ser att människor har blivit längre. Vi har ökat i längd den senaste tiden så. Eller under lång tid så kan vi säga. Så att även om det liksom genetiska förutsättningarna är detsamma som tidigare så kanske vi först nu på något sätt har haft möjlighet att nå vår liksom mer fulla potential.
Mm.
Och där kan man också säga att ja, men Flynn-effekten är större i utvecklingsländerna än i rika länder. Och det här tycker jag också är jätteintressant att så här, det finns tecken på att ökningen har stannat av eller till och med börjat vända neråt. Framförallt i liksom mer rikare länder som Norden, Australien, Storbritannien, Frankrike.
Så att den går åt andra hållet?
Alltså, ja.
Vi blir mindre smarta.
Vi blir mindre smarta.
Mm.
Och det är för att vi har nått våran fulla potential och nu börjar vi istället se effekter av kanske mer genetik, att välutbildade, framgångsrika personer ska få färre barn. Eller är det någonting i vår levnadsstandard? Vi vet inte. Eller det är ingen som vet vad jag har förstått vad det är som gör. För vi vet inte vad som har orsakat ökningen. Och därför kan vi inte heller säga eller veta vad det är som gör att det verkar börja till och med vända i vissa delar av världen.
Mm. Intressant. Intressant, verkligen.
Håller vi på att gå tillbaka till här? Någon tidigare version av människan kanske?
Ja.
Vet inte.
Vi går tillbaka och sen kommer robotarna och tar över.
Ja, precis. Ja.
Men eller det har ju eller vi blir robotar.
Precis. Men det har ju också varit lite av en liksom tanke att så här, men vi sa precis att skolan är viktig för att utveckla vår liksom intelligens. Att man, liksom, man utmanas, man får tänka och så här. Jag vet inte om det här är att ta i. Men nu behöver vi inte göra det på samma sätt. Vi har så snabb tillgång till information. Mm. Vi behöver inte hålla lika mycket i huvudet. Skulle det kunna vara en anledning? Mm. Ingen aning. Men spännande. Det skulle kunna vara en liten, jaha, eventuellt. En liten hypotes.
Ja. Så roligt att få prata med dig om det här. Du kan ju så mycket, mycket, mycket mer än vad jag kan. Det är som att jag får intervjua dig lyxigt.
Jag har ju kollegor som grottar i det här otroligt mycket. Så jag lyssnar på dem.
Ja, men
och så tar jag till mig och tänker, det här är ju intressant.
Ja. Det är lärorikt och intressant. Man blir nyfiken.
Mm.
Mm. Innan vi rundar av så ska vi väl prata lite kring att det finns ju också en del kritik då kring det här med intelligens och intelligenstest. Mm. Och den här kritiken har ofta handlat om att det saknar en ordentlig teoretisk grund. Mm. Och att det liksom är uppenbart att de här testerna då har vuxit fram ur praktisk erfarenhet och inte utifrån teorier kring hur vår hjärna fungerar eller hur vår hjärna löser problem.
Nej, det är ju där det här lite lilla, liksom, magiska med Ravens kommer in också. Så att vi vet att vi mäter det. Alltså, vi mäter någonting som säger någonting om hur bra vi kan klara olika saker, men vi vet inte varför.
Mm.
Varför funkar det här så bra?
Ja.
Så det är lite intressant. Och vissa kan ju tycka att ja, men det här, okej, okay, de här typ, exempelvis som Ravens matriser bygger på, liksom, på liksom samma logik, så har man löst en så kan man ju säkert lösa alla. Men det stämmer inte riktigt, för enligt liksom ett gäng forskare så finns det liksom många olika regler, eller fem grundläggande regler i de här matriserna som används för att skapa uppgifterna men också för att lösa uppgifterna. Och i en uppgift så kan det vara en regel som kanske då är ganska lätt att hitta, och i svårare uppgifter kan det vara väldigt många regler. Så testet tittar inte bara på om man kan hitta reglerna utan också hur väl man lyckas hålla alla de här reglerna i arbetsminnet. Så även om du har förstått logiken i det, så här, okay, det är så här det funkar, så är det ytterligare någon typ av förmåga som sätts på prov.
Mm.
Så.
Mm. Och som du berättade om tidigare, så det här flytande intelligens är ju förmågan att lösa nya problem.
Mm.
Och det är ett väl testat samband, att det är mycket nära kopplat till just då arbetsminnets kapacitet.
Mm.
Men att det är inte samma sak. Och en möjlig tolkning här är ju att arbetsminne behövs för att vi ska kunna skapa en mental bild av hur problemet ska lösas. Och utrymmet i vårt arbetsminne skulle då kunna avgöra hur den komplex bilden kan vara. Och därmed också då hur svåra problem som vi klarar av att lösa.
Ja, precis, och så kan jag tänka mig att det är i vardagen också.
Mm.
Att om jag ska nu dra slutsatser, jag har mycket information framför mig. Och så tar jag in det och sen ska jag ta in ytterligare information. Och så tappar jag lite av den andra. Vilket gör att det blir svårare att hitta den här helhets... lösningen kanske på problemet, så att jag har svårt att hålla det där huvudet. Det har vi pratat om, att vi båda har märkt att vi har blivit lite sämre på det också med åren. Och vissa forskare menar att människor som kan hålla flera separata bitar av information i huvudet samtidigt och sen då aktivt också skapa liksom kopplingar mellan de som är relevanta för uppgifterna, för att uppgifterna ska kunna lösas, så kommer de helt enkelt att prestera bättre på intelligenstester. Så man kan säga att så arbetsminnet skulle kunna förse hjärnans logiska processer med den informationen som behövs.
Ja,
ja, det är lite krångligt.
Mm. Ja, det är ju lite knepigt och krångligt, vissa av de här sakerna. Men, sen finns det ju andra forskare som menar att det inte finns några belägg för att det är så här det hänger ihop. Att det lika gärna skulle kunna vara tvärtom, att personer som har en hög flytande intelligens är bättre på att skapa strategier och som gör att de då presterar bättre på minnestester.
Mm. Och vissa menar att förmågan att sortera bort information som är överflödig eller inte längre irrelevant är lika viktigt som arbetsminnet för vår förståelse av intelligens. Så att, ja, det, är liksom, det finns personer som då menar att det finns två processer som är viktiga för flytande intelligens. Det ena är då att bevara information, att kunna hålla det här liksom i huvudet. Men också förmågan att göra sig av med information som underhåll och rensning. Att hålla fast vid saker som vi behöver, men också att frigöra utrymme för att kunna hålla fast med det vi behöver.
Mm.
Ja.
Mm. Ja, intressant.
Ja, det är ju jätteintressant. Jag känner att jag blir inte smartare av att prata om det. Det är så krångligt. Nej, men det är svårt.
Jag vet. Och jag började nästan zooma ut lite också.
Ja,
men jag kanske inte tyckte det var så intressant då.
Nej, det kan ju vara
jag
olika där.
Jag lite.
Ja, men återigen kan man också säga att en vanlig kritik är ju återigen så här, men vad är det vi faktiskt mäter?
Ja.
Är det så att vissa ändå har bättre förutsättningar, inte utifrån att de är mer intelligenta, utan från att de har fått lära sig mer eller liksom gått i skolan? Det är ju en återkommande kritik lite också så där att, ja, men är det verkligen så rättvist som ni uttalar er för?
Mm.
Och då är det väl så att nej, det är inte 100% rättvist som vi var inne på. Men det är det bästa vi har just nu.
Mm.
Och det verkar ändå vara ett mått som ger oss information om liksom, ja, hur väl personer kan klara olika saker.
Mm. Bra sammanfattat.
Mm.
Kanske få avsluta podden med det. Och ett intressant avsnitt, lärorikt för mig.
Ja, för mig med.
Mm. Ja. Och spännande. Man blir faktiskt lite sugen att läsa lite mer. Reda på lite mer, väcka mycket frågor och så.
Mm, verkligen.
Men vi vill också som vanligt passa på att säga tack till Jenny Segerheim som hjälper oss med allt ljud och klippning av podden.
Mm. Och tack till Ulf Solulf Svedlund för musiken.
Mm. Och tack till alla er som lyssnar. Det är så roligt också när vi får meddelanden från er och återkoppling och frågor. Och det gör oss jätteglada.
Ja, så fortsätt gärna med det. Om det är något som ni undrar över eller vill att vi ska prata om eller skicka in till oss. Vi svarar så gott vi kan på allt.
Ja, och så önskar vi er alla en härlig och fin sommar.
Ja. Glad sommar allihopa. Ha det fint.
Ha det fint.
Hej då. Hej då.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.